Lately, I have reflected on many wonderful experiences.
På senare tid har jag tänkt tillbaka på många underbara upplevelser som jag har haft i mitt liv. När jag har uttryckt min tacksamhet till min himmelska fader för dessa otroliga välsignelser och möjligheter har jag kanske mer än någon gång tidigare insett hur avgörande de formbara åren i mitt liv var. Många av de viktigaste och livsavgörande tidpunkterna i mitt liv inträffade när jag var en ung man. Det jag lärde mig då danade min karaktär och utformade min framtid. Utan dem skulle jag vara en mycket annorlunda man och på en mycket annorlunda plats än jag är idag. Ikväll skulle jag vilja tala några minuter om några av dessa upplevelser och vad jag lärde mig av dem. Jag glömmer aldrig en match i amerikansk fotboll i high school mot en annan skola. Jag spelade flankerback och min uppgift var att antingen blockera linebackern eller försöka vara spelbar så att quarterbacken kunde passa bollen till mig. Orsaken till att jag minns den här speciella matchen är att han på andra sidan bollen, han som jag skulle blockera, var en jätte. Jag var inte precis den längsta idrottsmannen i världen, men jag tror att den andra killen kan ha varit det. Jag minns att jag tittade upp på honom och tänkte att han nog vägde dubbelt så mycket som jag. Tänk på att när jag spelade hade vi inte den skyddsutrustning vi har idag. Min hjälm var gjord av läder och den hade inget ansiktsskydd. Ju mer jag tänkte på det, desto mer kom jag till en oroväckande insikt. Om jag någonsin lät honom få tag i mig skulle jag få heja på mitt lag resten av säsongen från en sjukhussäng. Som tur var jag snabb. Och under större delen av första halvleken lyckades jag undvika honom. Utom vid ett tillfälle. Vår quarterback drog sig bakåt för att passa. Jag var spelbar. Han kastade bollen och den kom seglande mot mig. Enda problemet var att jag kunde höra någon komma i tung galopp bakom mig. Plötsligt stod det klart för mig att om jag fångade bollen fanns det stor risk för att man snart skulle få mata mig med slang. Men bollen var på väg mot mig och mitt lag litade på mig. Så jag sträckte ut händerna och i sista sekunden tittade jag upp. Och där var han. Jag minns att bollen träffade mina händer. Jag minns att jag kämpar för att hålla kvar den. Jag minns ljudet från bollen när den föll ner på gräset. Sen vet jag inte riktigt vad som hände, för jätten slog emot mig så hårt att jag var inte riktigt säker på vilken planet jag var på. En sak som jag minns är att en djup röst hördes bakom ett mörkt töcken. Där fick du för att du tillhör fel lag. McKinley Oswald var fotbollstränare på min skola. Han var en skicklig tränare och hade stort inflytande på mitt liv. Men jag tror att han lärde sig sin metod och motivera spelarna av en sergeants drillning i armén. Under tränare Oswalds tal i halvlek den dagen påminner han hela laget om passningen som jag hade missat. Sen pekade han rakt på mig och sa, hur kunde du göra så? Han talade inte med små bokstäver. Jag vill veta vad som fick dig att tappa den passningen. Jag stammade ett ögonblick och bestämde mig till slut för att säga sanningen. Jag släppte bollen med blicken, sa jag. Tränaren såg på mig och sa, just det, du släppte bollen med blicken. Gör aldrig om det. Sådana misstag leder till att man förlorar matchen. Jag hade respekt för tränaren Oswald och fastän jag mådde så fruktansvärt dåligt bestämde jag mig för att göra som han sa. Jag lovar att aldrig mer släppa bollen med blicken. Även om det betydde att jag skulle bli iväg pucklad till Mongoliet av jätten på andra sidan linjen. Vi gick ut på planen igen och började andra halvlek. Det var en jämn match och även om mitt lag hade spelat bra så låg vi efter med 4 poäng i slutet av fjärde kvarten. Quarterbacken ropade upp mitt nummer vid nästa framryckning. Jag gick ut igen och än en gång var jag spelbar. Bollen var på väg mot mig. Men den här gången var jätten framför mig och i perfekt läge för att hindra passningen. Han sträckte sig efter bollen men den flög genom hans händer. Jag hoppade högt, tog aldrig blicken från bollen, högg tag i den och drog ner den till den touchdown som avgjorde matchen. Jag minns inte mycket av firandet efteråt, men jag minns verkligen uttrycket i tränare Oswalds ansikte. Det är så du ska hålla blicken på bollen, sa han. Jag tror jag gick omkring och log i en hel vecka. Jag har lärt känna många framstående män och kvinnor. Även om de har olika bakgrund, talanger och perspektiv har de alla detta gemensamt. De arbetar flitigt och ihärdigt för att uppnå sina mål. Det är lätt att distraheras och tappa fokuseringen på det som är viktigast i livet. Jag har försökt komma ihåg det jag lärde mig av tränare Oswald och prioritera värderingar som är viktiga för mig så att jag kan hålla blicken fokuserad på sånt som verkligen har betydelse. Jag uppmanar dig att granska ditt liv. Gör klart var du befinner dig och vad du måste göra för att bli den person du vill bli. Sätt upp inspirerande, ädla och rättfärdiga mål som stimulerar din föreställningsförmåga och frammanar begeistring i ditt hjärta. Och håll sen blicken på dem. Arbeta ihärdigt på att uppnå dem. Om någon beslutsamt rör sig framåt i riktning mot sina drömmar, skrev Henry David Thoreau, och strävar efter att leva det slags liv som han föreställt sig, kommer han att få framgång långt över det normala. Med andra ord, släpp aldrig bollen med blicken. Jag lärde mig något annat på fotbollsplanen när jag låg underst i en hög med 11 andra spelare. Det var en mästerskapstävling för Rocky Mountain Conference och jag blev kallad att springa med bollen upp till mittfältet och ta hem den touchdown som skulle ge oss ledningen. Jag tog bollen och sprang in bland spelarna på linjen. Jag visste att jag var nära mållinjen men inte hur nära. Även om jag låg inklämd underst i högen kunde jag sträcka ut fingrarna några centimeter och jag kände den. Mållinjen var 5 centimeter ifrån mig. I det ögonblicket kände jag mig frestad och knuffa fram bollen. Jag kunde ha gjort det. Och när domarna till slut drog bort spelarna från högen skulle jag blivit en hjälte. Ingen skulle någonsin få veta något. Jag hade drömt om detta ögonblick sedan jag var pojke. Och nu fanns det inom räckhåll för mig. Men sen kom jag ihåg min mors ord. Joseph, sa hon ofta till mig, gör det som är rätt, oavsett följderna. Gör det som är rätt, och saker och ting kommer att gå bra. Jag ville så gärna vinna denna touchdown. Men hellre än att vara en hjälte i mina vänners ögon, vill jag vara en hjälte i min mors ögon. Och därför lämnar jag bollen där den låg, 5 centimeter från mållinjen. Jag visste inte då, men denna händelse skulle få avgörande betydelse. Om jag hade flyttat bollen skulle jag kunnat bli mästare för en stund, men priset för ärans kortvariga belöning skulle ha varit alltför orimligt och alltför varaktigt. Det skulle ha lämnat ett ärr i mitt samvete som skulle ha blivit kvar där för resten av livet. Jag visste att jag måste göra det rätta. Kristi ljus hjälper oss att skilja mellan rätt och fel. När vi låter frestelser döva vårt samvetes stilla röst, det är då det blir svårt att fatta beslut. Mina föräldrar lärde mig reagera snabbt när frestelser kommer och säga nej direkt och med eftertryck. Jag ger er samma råd. Håll er borta från frestelser. Något annat jag lärde mig var glädjen i att hjälpa andra. Jag har tidigare berättat hur min far, som var biskop i vår församling, såg till att jag lastade min vagn och körde hem mat och andra förnödenheter till de familjer som led nöd. Han var inte den enda som ville nå ut till de nödlidande. För 75 år sedan presiderade biskop William F. Pershon över fjärde församlingen i Pionerstav i Salt Lake City. Han var en tysk invandrare, omvänd till kyrkan och han talade med stark brytning. Han var en duktig affärsman, men det som utmärkte honom mest var hans starka medkänsla för andra människor. Varje vecka under prästdomsmötet lät biskop Pershon de aronska prästdomsbärarna läsa upp följande. Prästadömet innebär tjänande. Eftersom jag bär prästadömet ska jag tjäna. Och det var inte bara en slogan. När Enko behövde hjälp var biskop Pershon och aronska prästdomet där för att hjälpa. När ett kapell skulle byggas var biskop Pershon och aronska prästdomet där. När sockerbetarna och potatisen på välfärdsfarmen behövde gallras eller skördas, då var biskop Pershon och aronska prästdomet där. Senare verkade William Pershon i stadspresidentskapet och där påverkade han en ung biskop som hette Thomas S. Monson. På 1950-talet kallades biskop Pershon att presidera över Schweiz-Österrike-missionen och spelade en viktig roll vid uppförandet av det första templet i Europa, i Schweiz. Det är knappt att tänka på biskop Persson utan att tänka på hans omsorg och medkänsla för andra och på hans outtröttliga intresse för att lära ut dessa egenskaper till andra. Av de unga män i Aronska prästdömet som han presiderade över var det 29 som själv blev biskopar. 10 verkade i statspresidentskap. 5 blev missionspresidenter. 3 accepterade kall som tempelpresidenter. Och 2 verkade som generala auktoriteter. Sån kraft har en stor ledare, bröder. Detta är tjänandets kraft. Även om jag ibland inte förstod det helt, står det klart för mig nu att dessa lärdomar och många andra som jag lärde mig som ung utgjorde den grund varpå resten av mitt liv har byggts. Vi har alla andliga gåvor. Några är välsignade med trons gåva, andra med helbrägdagörelsens gåva. I kyrkan finns alla andliga gåvor representerade. En av de andliga gåvor som jag själv kanske är mest tacksam för är den att jag har välsignats med en lydig ande. När jag hörde kloka råd från mina föräldrar eller kyrkans ledare så lyssnade jag och försökte låta dem bli en del av mina tankar och handlingar. Bröder i prästadömet, jag uppmanar er att utveckla gåvan att ha en lydig ande. Frälsaren lärde att den som hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre. Hur vet vi om vi är förståndiga män eller dårar? När vi hör inspirerade råd, då lyder vi. Det är provet på om vi är förståndiga män eller dårar. Vad hjälper det om vi lyssnar till kloka råd och inte tar till oss orden? Vad är det för nytta med erfarenheter om vi inte lär oss av dem? Vilken glädje har vi av skrifterna om vi inte vårdar orden och införlivar dem i vårt liv? President Gordon B. Hinckley har lovat att vår himmelske fader rikligen välsignar dem som vandrar i lydnad till hans bud. Jag instämmer med honom. Jag vittnar om att Jesus är den levande Kristus, hela mänsklighetens frälsare. Jag vittnar om att Gud är nära oss, han bryr sig om och älskar sina barn. Profeter, siar och uppenbara leder utbredningen av Jesu Kristi återställarkyrka. President Gordon B. Hinckley är en profet i de sista dagarna för kyrkan och för världen. Jag tackar min skapare för detta underbara liv där vi alla har möjligheten att lära oss sånt som vi inte till fullo skulle kunna lära oss på något annat sätt. Mina kära bröder, må vi sätta upp rättfärdiga mål och arbeta på att uppnå dem. Gör det som är rätt och i kärlek sträcka oss ut till människorna i vår omgivning. Om detta vittnar jag. I Jesu Kristi namn. Amen.